Jag har varit på västkusten, men nu återvänt till inlandet. Och det var ju riktigt skönt att det inte var så mycket sol, så här på morgonen i alla fall. Temat för den här gudstjänsten är nådens gåvor. Men jag kommer att predika över den här texten som ni hörde läsas ifrån Johannes 15 kapitel om vinträdet eller vinstocken och grenarna. En text som många av er har hört många gånger och känner väl till. Det är ju en del av Jesu avskedstal. Vi har ju flera kapitel där i Johannes evangelium som är Jesu avskedstal. Avskedstal, ja, det är ju en slags genre. Man håller avskedstal i olika sammanhang. När något barn ska åka på någon lång semester så håller vi föräldrar gärna lite avskedsförmaningar. Vi talar om för dem, tänk på det och det och glöm inte det här och glöm inte det här och så. Men här är det ju egentligen lite annorlunda. Här är det ju Jesus som vet att han kommer att lämna lärjungarna. Och det är han som håller avskedstalet för de som är kvar. Och talar med dem om vad som är viktigt. Och bland annat då den här texten om vinträdet och grenarna. Ja, just det, man ska sätta på den här också. Det finns ett antal olika bilder i Johannes evangelium. Jesus talar om sig själv. Han säger, jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden till fåren. Jag är den gode herden. Jag är vägen, sanningen och livet. Och så är den här texten. Så säger Jesus, jag är vinstocken. Och ni är grenarna. Sådana här bilder använder man väl för att göra någonting tydligt och klart. Kanske lite grann fördjupa förståelsen. Men en bild ska man naturligtvis inte ta allt för bokstavligt. Det handlar ju inte om att Jesus verkligen är en vinstock. Utan han är som en vinstock. Han liknar en vinstock. Han är inte ett bröd. Men det finns likheter med bröd. Så en sån här bild får man ju lära sig någonting av. Förresten, hur ser en vinstock ut? Har ni odlat några vindruvor? Det hade väl kunnat passa bra den här sommaren. Jag vet att min granne odlade vindruvor ett år. Han fick väldigt mycket vindruvor. Och han kom och bjöd på dem, men de var väldigt, väldigt små. Och de var väldigt, väldigt sura. Så att det var inte så mycket att ha. Men den här, ja, hur ser en vinstock ut egentligen? Ja, den ser ju inte ut som en gran eller en björk eller någonting som, ja, ni vet, har grenar och så lite mindre grenar och så ännu mindre grenar. Ja, så där. Utan det ser ju ut lite annorlunda. Jag fick googla lite. Ja, där. Så där ser väl ungefär en vinstock ut. Det är ju som liksom en lång sladd. Och sen från den så hänger det ut enskilda grenar. Varje gren liksom för sig. Och om det då vill se väl, ja, då kan ju hänga en stor druvklase på en sån här gren då. Och det är klart, det är väl det som Jesus och lärjungarna ser framför sig när Jesus säger, jag är vinstocken och ni är grenarna. Men Jesus kallas ju också för den Han säger ju, jag är den sanna vinstocken. Och det gör han nog därför att den här bilden av en vinstock eller rent av en vingård, den är ganska vanlig i Gamla testamentet för att tala om Israel som det utvalda folket. De är en vinstock, de är en vingård. Vi har till exempel de här texterna. En vinstock tog du från Egypten. Du drev undan folken och planterade den. Och då handlar det om Israel som nation och folk. Och hur de har blivit planterade i landet. Jag vill sjunga en sång om min älskade vän. En sång om min vän och hans vingård. Ifrån Jesaja. Och det är tydligt att när man läser vidare förstår man att den där vinstocken, det är nationen Israel. Och nu talar Jesus om sig som den sanna vinstocken. Och det kanske han gör därför att när man läser de här texterna, det finns några till i Gamla testamentet, då är de egentligen ganska negativa. Det är liksom, de var en vinstock. De var en vingård, men det blev inte så lyckat. Och därför blir vinstocken förstörd. Vingården blir förstörd. Och det är en del, många gånger, av profeternas undervisning, därför att de inte följde det som Gud hade tänkt, så blev det en misslyckad vinstock. En misslyckad vingård. Och nu säger Jesus då, ja, är den sanna vinstocken. Ja, därmed vill väl Jesus säga att han kommer med någonting nytt. Det är inte längre så att det är en nation, utan nu är det han själv som är vinstocken. Och de som är hans lärjungar, de blir liksom delar av denna vinstock. Och det är någonting som inte följer några nationsgränser, utan det är någonting som sträcker sig ut till alla folk på jorden. Det här, ska vi se här. Ja. Man kan ställa två frågor, tänkte jag, till den här texten som predikan här idag. Vad innebär det att vara i Kristus, att vara i vinstocken, vara gren i detta? Och vad innebär det att bära frukt? Vad är det för någonting? När vi tänker på det och när Jesu lärjungar tänkte på det. Vad innebär det att bära frukt? Om vi börjar med det första. Vad innebär det att vara i vinstocken? Att vara i Kristus? Ja, det här är ju lite ett favorittema, kan man säga, för Paulus. Kanske går det tillbaka på den här texten i Johannes. Men Paulus, han talar ju ofta om detta. Att vara i Kristus. Till exempel, den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Det är lite intressant man tänker på det. När vi talar om den kristna tron så talar vi ofta om att Jesus ska komma in i oss. Vi ska ta emot Jesus och Jesus kommer in i oss. Men här är ju tvärtom. Det är vi som kommer in i Kristus. Vi liksom flyttas in i någonting större. Vi blir delar av något stort i Kristus. Paulus säger också, Så ska ni alltså se på er själva. I Kristus är ni döda för synden, men lever för Gud. Ja, det säger han ju naturligtvis till vanliga människor. Sådana som du och jag. De levde i Rom på den tiden, men de var ju också vanliga människor. Och de hade sina jobb och de hade sina hem och de gjorde olika saker. Men Paulus talar om för dem, så här ska ni se på er själva. I Kristus är ni döda för synden, men lever för Gud. Ni har liksom del, ni är del av någonting större. I Kristus lever ni för Gud. I Galaterbrevet säger han, alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Ni är Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni alltså iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Ja, det är en intressant tanke att du och jag som små människor, egentligen ganska betydelselösa, ja ni kan ju vara viktiga, men i alla fall jag är ju, känner mig som en liten prick som inte spelar så jättestor roll. Men här är liksom ett större perspektiv. I Kristus får jag och du vara del av någonting större. Vi ingår i någonting som är större. Det verkar ju som Paulus med det här uttrycket helt enkelt säger att vara kristen, det är lika med att vara i Kristus. Man har fått del av någonting större än sig själv. Ja, nu läste ju vi den här texten ifrån Johannes 15 i en modern översättning. Jag som är gammal, jag växte ju upp med att läsa 1917 års bibelöversättning. Och där stod det lite annorlunda. Det stod ett uttryck som jag tycker är fint. Det stod, förbli i mig, så förblir jag i er. Det där ordet förbli. Nu står väl var kvar, stanna kvar. Men förbli. Min kollega Åsa Molin, hon skrev i Dagen i fredags angående den här texten och skrev om det här ordet förbli. Jag läser, citerar henne. Hon skriver så här. Förbli är Guds lösenord. Det borde byts ut för länge sedan, menar en del. Att bara förbli och stanna kvar räcker ju inte om det ska hända något. Men det uråldriga, knotiga trädet står bara kvar stilla. Gör saktmodigt motstånd mot allt som vill jäkta fram sanningen och omogen frukt som bara drivs fram. Förvissad om att om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Att förbli i honom, så förblir han i dig. Ja, det andra uttrycket då. Att bära frukt. Vi ska ju tydligen bära frukt. Vad innebär det egentligen, kan man ju fundera på. Ja. Att bära frukt kan nog innebära många olika saker. olika i olika tider och olika i olika kulturer. På vinstocken är det ju så, som sagt, att en enda sån där tunn gren kan ju bära en hel klase vindruvor. Men det är ju ändå inte säkert att vi ska tänka så väldigt individualistiskt om den här bibeltexten. Utan att det är vi tillsammans som bär druvor, frukt. Du och jag och dina vänner och din familj, människor runt omkring, tillsammans bär vi frukt. Paulus använder ju, ni vet, en annan gång så talar han ju om kroppen. Och så talar han ju om att kroppen består ju av många olika delar. Och små, små delar som alla spelar roll. Alla är en del av helheten. Och så måste vi väl kanske också tänka då när det gäller frukt. Att det är vi tillsammans som kan åstadkomma någonting. Vi är ju i Kristus. Var och en av oss kanske är ganska små delar, inte så viktiga. Men i Kristus är vi del av någonting mycket större som kan betyda någonting i Guds rike. Ja, så tänkte jag när jag läste det där. Gud behöver många olika människor. Han behöver någon som kan ge en hjälpande hand. Han behöver någon som kan tänka och analysera i svåra situationer. Han behöver någon som kan visa omsorg och värme. Han behöver någon som kan förmana. Ja, han behöver många, många olika funktioner. Där vi kan vara små komponenter, små delar i det här jättestora pusslet som tillsammans blir en enhet. Men visst finns det väl också en personlig aspekt av att bära frukt. Paulus talar ju på ett annat ställe om andens frukt. Och ni kanske kan dem där utan till. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. En karaktär där Gud kan hjälpa oss att i alla fall i någon mån bära frukt på det här sättet. De flesta av oss har ju en hel del kvar innan vi liksom verkligen kan leva upp till alla de här goda orden. Men Gud vill hjälpa oss till att bära frukt. Att bli en god kristen karaktär. Att bära frukt måste väl handla om att vara lik Jesus. Jesus, det här var ju ett avskedstal. Jesus visste ju att snart skulle han lämna lärjungarna. Och de skulle liksom fortsätta hans verk. Och det är det som den kristna kyrkan än idag gör. Fortsätter Jesu verk. Så att bära frukt måste ju handla om att vara lik Jesus. Och det kan ju låta lite omöjligt. Så här står det ju. Det är lite förvånande. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Ja, vadå? Kan inte människan i sig själv göra någonting? Det finns ju en massa goda människor som inte har någon kunskap om Jesus som gör fantastiskt goda ting i vår värld. Ja, det tror jag faktiskt att man måste tänka. Men det är klart, för den som är Jesu lärjunge, för den som är kristen, så är det ju viktigt att hela tiden tänka: jag kan inte göra någonting utan Jesus. Jag vill hela tiden ha hjälp, jag vill hela tiden ha stöd i Jesus. Sen kommer det ju en varning. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort, och de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Ja, vi kan ju bli bortkopplade. Det är klart, en gren, den kan ju i sig själv, om man kapar av den ifrån trädet, så har den ju ingen möjlighet att växa. Ingen möjlighet att fortsätta ge frukt. Så det är klart, vi behöver ju vara kvar i trädet. Vi behöver ju få hjälp. Utan mig kan ni ingenting göra, stod det ju i versen innan. Och sen kom ju nästa vers. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så kan ni be om vad ni vill. Och ni ska få det. Wow! Ja, det var ju väldigt. Jag tror inte man kan driva det heller för långt. Om jag ber om en Rolls Royce så tror jag inte jag får det. För det skulle jag inte behöva. Men det är ju starkt. Om vi är i Kristus är ju egentligen ingenting omöjligt. Det är bra att tänka så. För det är klart, om det bara berodde på mig själv, då blir ju horisonten mycket snävare. Men om jag är i Kristus är ju i princip ingenting omöjligt. Ja, nu har jag hållit en predikan över en text som flera av er kände igen. Och jag har väl inte sagt så mycket nytt egentligen. Så jag tänkte, ja, men då ska jag vara lite praktisk i alla fall på slutet och ge några råd. Som jag tänker, så här enkla råd som kan vara bra för oss alla att tänka på. Hur ska jag kunna vara i Kristus? Hur ska jag kunna bära frukt? Ja, min första punkt: glöm inte bönen. En av er sa en gång, fastnade i min skalle. Hon sa ungefär så här: när jag vaknar på morgonen och sätter ner mina fötter på golvet, så ber jag för mina barn. Vilken bra början på en dag. Glöm inte bönen. De där hela tiden återvändande till Gud: var med mig idag, var med mina barn, var med min granne. Ja, de som finns där på ditt hjärta. Glöm inte bönen. Det är ju att vara i Kristus, att förbli i honom och han förbli i oss. Ja, bönen är ju naturligtvis viktigt att hela tiden återvända till. Läs din bibel. Ja, säger ni, det är ju lätt för honom att säga, han har det ju som sitt jobb. Jo, men det är klart att läsa sin bibel är ju ändå ett sätt att koppla in. Vad kan jag lära? Vad kan jag hämta? Jag har i sommar läst den här nya bibelöversättningen som heter Nybibeln. Så att jag läste igenom det mesta av Moseböckerna i denna nya tappning. Man får väl säga att en del kapitel är ju lite märkliga om alla offersystem och liknande som fanns på den tiden. Men jag tänkte, ja, jag läser på. Och ibland hittar man lite olika saker som jag, för det var någonting jag kan lära av. Glöm inte din bibel, läs din bibel. Kanske kan man använda någon bibelläsningsplan, någon andaktsbok, läsa några verser på morgonen eller på kvällen. Ja, på något sätt att återvända till bibeln och bibelläsningen vill jag skicka med. För ett sätt att vara i Kristus. Den kristna gemenskapen. Ja, ni är ju här idag. Vad roligt att se er. Jag tror att den kristna gemenskapen är viktig. Att vi träffas, att vi ser varandra i ansiktet. Vi frågar hur är läget. Och vi lite grann kan känna att vi hör ihop lite grann. På något sätt är det väl som, tycker jag i alla fall, ett slags minimum att jo, men jag kommer till gudstjänsten på söndag och påminner mig om att jag är ju en del av en kristen gemenskap. Jag hör ju hemma i ett sammanhang. Vi är tillsammans i Kristus. Jag tycker det är viktigt. Glöm inte den kristna gemenskapen. Och sen funderar jag på, jag borde ha någon punkt om vardagens olika sysslor. Så då satte jag, se dig själv som en ambassadör. Vi är alla ambassadörer. Ambassadörer är ju de som representerar ett rike, en nation. Så se dig som en ambassadör. Det låter väl tjusigt. Ambassadör Maria. Ambassadör Rune, ja, ambassadör. Du representerar någonting som är större än dig själv. När du träffar din granne, när du går till jobbet, i alla dina relationer, så är du en ambassadör för Guds rike. Jag tänker att det fångar in de där vanliga sysslorna som vi står i. Att sätta in dem i ett sammanhang. Att jag representerar någonting var helst jag finns någonstans. Det är lätt att bli, i alla fall för en sån som jag. På något sätt tycker man att det är lite skämmigt. På ett sätt och vis tycker man att jag vill ju inte gå och tala om att jag tillhör en församling. Att jag är en kristen och sådär. Men det är klart, som en ambassadör kan det vara viktigt att tala om att jag tillhör en församling. Jag tillhör ett kristet sammanhang. Jag tillhör någonting större. Så att andra människor får reda på att sådana människor finns det också. Du och jag kan vara ambassadörer. Ja. Det här skulle föreställa en predikan om vinträdet och grenarna. Om att vara i Kristus och bära frukt. Låt oss be om att vi kan göra det i veckan som kommer. Herre, tack att du är den som vi får komma till. Att vi får vara en del av ditt rike. Av ditt verk. Av det du gör i världen. Hjälp oss Herre att förbli i dig. Att stanna kvar nära dig Herre. Och hämta kraft ifrån dig. Vi ber för våra vänner som inte är här idag. Som speciellt behöver din hjälp, idag. Var med dem, var och en. Vi ber för människor i vår närhet som har problem och bekymmer. Var med dem här idag. Och vi ber för vår värld. Herre, förbarma dig över människor som är på flykt, som har det svårt på olika sätt. Vi ber i Jesu namn. Amen.